Jag tog med mig det värdefullaste som existerar i den här världen upp i talarstolen. Jag tyckte det kändes bra att göra det. Ska vi be, hörni, inledningsvis, för att vi har Bibeln, för att vi har tillgång till den och allt det som den säger till oss på olika sätt. Tack, Herre, att vi har fått del av ditt eget ord. Tack att vi har Bibeln som vi kan läsa. Där du uppenbarar dig själv, där du talar till oss på olika sätt. Du visar dig hur du är, vem du är. Du visar oss, och vi kan få lära oss vad som är din vilja, vad som är ett gott liv, vad som är ett välsignat liv. Och att vi kan få möta dig på olika sätt och få växa till i kunskap om dig och vem du är. Och få komma dig närmare tack vare att vi har fått del av ditt eget ord, ditt eget levande ord som kommer att bestå i evighet. Du är en Gud som håller för evigt, Herre. Vi prisar dig för det och vi ger dig äran i inledningen av den här predikan. I Jesu Kristi namn ber jag. Amen. Ärendet för dagens predikan är tiondegivande och vad Bibeln har att säga om tiondegivande. Och jag har, och det här är helt sant, sen i måndags har jag känt mig jätteglad för att få stå här den här söndagen och få säga någonting om det här ämnet. Det här är ett uppmuntrande ämne. Bibeln har mycket att säga om det här. Och min predikan, så tror jag att ni kommer att känna att den färgas av hopp, tro och kanske lite utmaning. Men det kommer att vara en... När jag har läst igenom den själv så tycker jag att den är uppmuntrande. Så får vi se om ni håller med. Så är det. Och det här blir då den sista predikan i den här serien Lärjungaskap och ekonomi, som har haft två tillfällen tidigare. Och visst är det så att en förkunnelse på en halvtimme, det säger man inte så jättemycket om. Man hinner med en del, så var det självfallet. Och jag ska väl kanske nämna det också inledningsvis, att mitt utkast idag är lite extra långt, så att om jag pratar lite snabbare än vanligt så beror det på det. Men det är ju så, man ska inte hasta igenom en sån här sak heller, samtidigt som att man behöver ändå säga det som är väsentligt, för det är ändå ett ganska väsentligt ämne i Bibeln, det här. Och det kan mycket väl vara så att i och med ett sånt här tema så tar vi oss an någonting som väldigt många människor idag har frågor kring. Både i kyrkan och sådana som inte är aktiva i en kyrka. Jag har ju nämnt tidigare en sån här undersökning som gjordes, där människor utan koppling till frikyrkan fick svara på en fråga. Vad skulle ni helst vilja få reda på om DN till exempel skulle spegla frikyrkan och så? Och den frågan var ju då, som allra flest människor ville ha reda på, vad är, hur finansieras församlingarnas verksamhet och hur handskas man med pengar i församlingen? Det här ville människor helst. Det var mest intressant för människor. Och just gällande tionde och tiondegivande så har jag själv mött, och jag vet att det finns väldigt mycket frågor om det här ämnet. Är det obligatoriskt? Måste man ge tionde? Varför vill kyrkor att medlemmar ska ge 10% av sin inkomst? Håller man koll på vilka som ger eller inte ger och så vidare? Och vi har ju det så bra att vår församlingsordning så beskriver vi faktiskt, tycker jag, rätt bra kring ekonomi och hur vi tänker, vad som är församlingens syn på det. Och jag drar den här gången också tillfället. Så här säger vi. Församlingens verksamhet finansieras av frivilliga gåvor. Bibeln säger och kristen tro bekänner att allt ytterst tillhör Gud, Kolosserbrevet 1:16-17. Detta innebär att allt som vi har är Guds gåvor som ska förvaltas inför honom. Och i församlingen så får vi hjälp att söka Guds vilja i förvaltandet av vår tid, våra relationer och resurser, så att en generös livsstil uppmuntras. 1 Timoteus 6:17-19. Offrande till församlingen är ett uttryck för förvaltarskap. Allt givande är frivilligt. Bibelns gammaltestamentliga modell med tiondegivande är en god princip. Malaki 3:10 som vi hörde här. Samtidigt som Nya testamentets undervisning inte sätter gränsen där för givandet, andra Korinthierbrevet 9:6-8. Ett gott förvaltarskap är i Bibeln ett uttryck för och en bekännelse att allt tillhör Herren. En kort sammanfattning av de tidigare tillfällena innan vi går in i dagens ämne. Vi har sett på det här med Bibeln som utgångspunkt. Vad har Bibeln att säga om pengar och givande? Och försökt sammanfatta det här i några meningar. Gällande pengar så har Bibeln ett dubbelt vittnesbörd. Bibeln talar aldrig om att det är fel att ha och använda pengar. Att äga saker, till och med att vara rik, lyfts i vissa bibelsammanhang fram som ett tecken på Guds välsignelse och omsorg. Det andra vittnesbördet som Bibeln också lyfter fram är samtidigt en maning till vaksamhet gällande pengar och rikedom. Anledningen är att pengar lätt verkar kunna korrumpera en människas hjärta och göra henne självisk och skapa ett begär efter mer hos henne. Genom att härma Gud och vara en givare så hjälper vi till att hålla oss själva och vårt hjärta friskt på detta område. Gud är en givare och han leder oss att gå i hans efterföljd. Ge så ska ni få, uppmana Jesus. Givande spelar roll. Givande eller brist på givande påverkar inte en människas ställning som frälst eller ett Guds barn. Men Gud önskar att vi som en konsekvens av att vi börjar inse att han är källan till allt i våra liv ska börja ge och dela med oss av det vi har. Gud vill att vi ska vara glada givare som ger frivilligt för att vi vill. För givande spelar trots allt roll. Det är den som ger som kommer att få tillbaks. Och den som har gett mer utifrån de förutsättningar som man har så kommer att få mer tillbaks. Och det gäller redan det här livet och mer i det som kommer därefter. En sammanfattning kring vad vi har sett på kring det här ämnet innan. Och jag sa förra gången också att för att ett givande ska kunna kallas bibliskt givande så behöver det göra lite ont när vi ger. När vi släpper ifrån oss det som vi har. Och det kanske låter lite konstigt, men man kan ju tänka så här, om man sprätter iväg en tia så där, så kanske inte det är få människor som skulle bli påverkade av att avstå från det eller inte. Utan givande behöver på något vis handla om engagemang och också ett hjärtats engagemang och så vidare. Och nu när vi ska se på tionde givande idag, så då kanske vi på allvar börjar röra vid det här som kallas för ett bibliskt givande. Och det kanske också anledning till att somliga tycker att det kan kännas obekvämt kring det här när kommer till tal om tionde givande. För vi vet att det här tar tag i oss. Det tar tag i oss. Det är givande som är på riktigt. Det är få människor som har möjlighet till att ge bort 10% av det som man får in utan att det känns. Det är få människor som har den möjligheten, som sitter på sådana resurser att man bara ska kunna avstå 10 utan att det känns. Tionde givande är på riktigt. Det är givande på riktigt. För att det är ett givande som påverkar oss och det omöjliggör för oss att förbli oengagerade när det kommer till givande. Och med tanke på rubriken för ämnet, det är ett sätt att handskas med ekonomi som leder oss in på det här som handlar om lärjungaskap och efterföljelse. Det finns som sagt många frågor som människor har kring tionde, både kristna och icke-kristna. Och jag har sammanställt några av de här och tänkt adressera dem med Bibeln som utgångspunkt. Nu blir det lite liten text där för jag skulle få med alla, men jag läser dem. Det här är exempel på saker som jag vet människor frågar och funderar över kring tionde givande. Vad är ursprunget till tionde givande? Varför existerar det överhuvudtaget? Tionde givande är väl en del av det gamla förbundet och lagen. Det gäller väl inte oss idag. Står det någonting om tionde i Nya testamentet? Varför skulle Gud vara i behov av 10% av en inkomst? Han behöver väl inga pengar. Om man medvetet låter bli och ge tionde, kan man drabbas av förbannelse eller Guds vrede då? För tiondegivandet automatiskt med sig välsignelser. Varför ge tionde? Vart och till vem ska man ge sitt tionde i så fall? Och till sist en fråga som jag vet också brukar dyka upp. Tionde på brutto eller nettoinkomst. Och innan jag är klar och har sagt amen och gått ner och satt mig idag, så har jag förhoppningsvis kunna ge lite klarhet kring de här frågorna. Okej, vi börjar och ser på vad har Bibeln att säga om tionde. Och vi börjar från början, som är själva ursprunget till företeelsen. Och vi ska gå till första Mosebok. Och ganska tidigt i boken så kommer det här ämnet upp. Bakgrunden är att Abraham, som vid den här tiden hette Abraham, han har inte fått sitt namn Abraham ännu. Han har befunnit sig i strid och krig och vunnit. Och det här är då hans ord, och det som beskrivning av vad som händer efter det. Jag läser ifrån vers första Mosebok 14 och från vers 17 och framåt. När Abraham hade kommit tillbaks efter att ha slagit Kedorlaomer och de kungar som var med honom, gick kungen i Sodom ut för att möta honom i Savedalen, det vill säga Kungadalen. Och Melkisedek, kungen i Salem, lät bära ut bröd och vin, för han var präst åt Guden högste. Och han välsignade Abraham och sa: välsignad vare Abraham av Gud den högste, skapare av himmel och jord. Och välsignad vare Gud den högste som har givit dina fiender i din hand. Och Abraham gav honom tionde av allt. Kungen i Sodom sa till Abraham: ge mig folket, krigsbytet kan du behålla för dig själv. Men Abraham svarar kungen i Sodom: jag lyfte min hand upp till Herren, till Gud den högste, skapare av himmel och jord. Jag vill inte ens ta en tråd eller en sandalrem, än mindre något annat som tillhör dig. Du ska inte kunna säga: jag har gjort Abraham rik. Jag vill inte ha någonting. Det räcker med vad mina män har ätit och mina följeslagares andel. Aner, Eskol och Mamre, låt dem få sin andel. Därefter kom Herrens ord till Abraham i en syn, och han sa: frukta inte, Abraham, jag är din sköld. Din lön ska bli mycket stor. Som ett erkännande till Herren, att det var han som hade gett Abraham seger, så ger Abraham tionde av allt till Herrens representant Melkisedek. Och det här är första gången i Bibeln som tionde nämns. Tionde som företeelse, det har aldrig dykt upp innan det här tillfället. Och att det skulle kunna vara att det skulle vara någon form av påbud som hade blivit sagt innan. Nej, det handlar inte om det, utan det enda vi får reda på är att Abraham gör det här för att markera och på så vis erkänna Herrens plats i sitt liv. Att det var Herren som var anledningen till att han nu hade funnit seger. Vi ska se på ett bibelställe till som också finns i första Mosebok, och det är i kapitel 28 och 10, vers 10 till 22. Jag läser det sammanhanget också. Här är det Jakob som det handlar om. Jakob lämnade Beersheba och begav sig mot Haran. Han kom till en plats där han måste stanna över natten tills solen hade gått ner. Han tog en av stenarna på platsen för att ha under huvudet och la sig att sova. Då hade han en dröm. Han såg en stege vara rest på jorden, och den nådde ända upp till himlen. Och Guds änglar steg upp och ner på den. Och se, Herren stod ovanför den och sa: jag är Herren, din fader Abrahams och Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger ska jag ge åt dig och dina efterkommande. Din avkomma ska bli som stoftet på jorden, och du ska utbreda dig åt väster och öster, norr och söder. Och genom dig och din avkomma ska alla folkslag på jorden bli välsignade. Och se, jag är med dig och ska bevara dig vart du än går, och jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag ska inte överge dig intill dess att jag har gjort vad jag har lovat dig. När Jakob vaknade ur sömnen sa han: Herren är verkligen på denna plats, och jag visste det inte. Han greps av fruktan och sa: hur helig är inte denna plats? Det måste vara Guds boning. Ja, här är himlens port. Tidigt på morgonen steg Jakob upp, och han tog stenen som han hade vilat sig emot och reste den till en stod och göt olja över den. Och han kallade platsen Betel. Tidigare hette denna stad Lus. Jakob gav ett löfte och sa: om Gud är med mig och bevarar mig under den resa som jag nu gör och ger mig bröd att äta och kläder att ta på mig, och jag kommer tillbaka till min fars hus i frid, då ska Herren vara min Gud. Och stenen som jag har rest till en stod ska bli ett Guds hus, och av allt som du ger mig ska jag ge dig tionde. Och av allt som du ger mig ska jag ge dig tionde. Det finns mycket uppenbarelse i de orden, i den sista meningen. Jakob var på väg att få insikt om att allt som han hade, allt som han har fått, så har han fått av Herren. Allt som han har han på grund av Herren. Vad äger du som inte har blivit det givet, skriver Paulus i första Korinthierbrevet 4. Den här sista bisatsen i meningen, och han gav Herren tionde av allt som han gett honom, summerar någonting av det mest centrala faktiskt om Gud och om oss. Av allt som du ger mig. Jakob så vittnar här öppet att det han har, det han fått, det han äger, det äger han tack vare Herren. Och som ett nästa steg i sitt erkännande så säger han att jag ger tillbaks till dig av allting som jag fått, tionde, som en symbol på att du är källan för mitt liv. Du är källan till min existens, det jag har, allt jag är. Återigen, det finns inget officiellt påbud om att ge tionde vid den här tiden då Jakob får den här uppenbarelsen. Men han gör det som en symbol för att han har mött Herrens verk och sett det tydligt i sitt liv. Det brukar påstås att tiondegivande och uppmaning att ge tionde inte längre gäller för oss på samma sätt som lever idag i det som vi kallar för nya förbundet. Med hänvisning då till att tiondegivande skulle hänga ihop med lagen. Och vi som lever idag, vi står ju inte längre under lagen, utan vi befinner oss under nåden. Och därmed så gäller ju inte fler, gäller väl inte flera av de här förordningarna som man kan hitta i Gamla testamentet för oss längre. Och det är sant. Det är sant. Vi står inte längre under lagen. Och det innebär att vi slipper, vi är inte ålagda de här kraven som fanns kopplade till lagen. För det står att i Galaterbrevet 3:13 att Kristus har friköpt oss. Vi har blivit friköpta från lagens förbannelse. Vi behöver inte hålla på och förrätta offer som man gjorde i Gamla testamentet, utan en gång för alla så offrar sig Kristus för oss, och det är nog, det räcker. Så med andra ord så står vi inte längre under något lagkrav på att vi förväntas ge tionde. Nej. Åh, vad skönt, kanske någon tänker. Vad handlar det om nu då? Jo, nu har insatsen höjts. Från att Herren har haft rätt att göra anspråk på 10% så har han nu rätt att göra anspråk på 100%. I det gamla förbundet så gällde 10%. i det nya förbundet som vi står i så gäller 100%. Och för säkerhets skull så vill jag bara påminna om att Bibeln kallar det nya förbundet för ett nytt och ett bättre förbund än det gamla. Det finns att stå på flera ställen så. Och en annan sak som kan vara viktig att påpeka i det här sammanhanget om tionde och lagen, att tionde given så praktiserades ju faktiskt innan lagen kom till. När blev lagen given? Söndagsskolfråga kanske. Jag ser några som har svarat här. Lagen ges ju på Sinai berg. Mose så får som folkets representant gå upp på berget och motta lagen ifrån Gud. Och så kommer han ner med stentavlorna. Och i tredje, fjärde och femte Moseboken så kan man läsa om tionde och också med ord som att det här är bundet till lagen, att det var en del av lagen, att folket, Guds folk, Israels folk förväntades och ge tionde till Herren tillbaks. Men det var ju som sagt det att de här bibelställena vi läste innan om Abraham och Melkisedek och Jakob, och att de gav tionde till Herren. De händelserna så inträffade innan lagen hade blivit given. Så att hävda, som man kan höra ibland, att tionde inte längre skulle gälla på grund av att vi inte längre står under lagen eller inte, så ett sånt argument så håller inte, för att tionde praktiserades ju faktiskt innan lagen blev given. Nya testamentet då. Finns det något stöd för den här praktiken i Nya testamentet? Nya testamentet så talar inte om tionde lika tydligt som Gamla testamentet, men Jesus har något faktiskt att säga om det här, och tänkte att vi skulle se på ifrån Matteus 23 och två verser där. Matteus 23 och 23-24. Jesus är mitt inne i ett samtal med fariseer och skriftlärda om vad som är viktigt och vad man får göra och vad inte och vad som är väsentligt. Och mitt i den konversationen så finns den här verserna. Jesus säger: "Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare. Ni ger tionde av mynta, dill och kummin, men försummar det som är viktigast i lagen: rätten, barmhärtigheten och troheten. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra. Ni blinda ledare, ni silar mygg och sväljer kameler." Vad Jesus inte säger i det här sammanhanget. Jesus säger inte att tiondegivande skulle vara någonting sekundärt i förhållande till andra saker. Han säger inte att det viktigaste är ju att ni inte försummar det viktigaste i lagen, rätten, barmhärtigheten och troheten. Nej, det som Jesus säger är att det ena borde ni göra utan att försumma det andra. Ni är tionde. Det är bra. Det borde ni göra. Fortsätt med det. Men försumma inte det ena på bekostnad av det andra. Det är det som Jesus säger i det här bibelsammanhanget. Man kan många gånger bli fascinerad över hur olika ståndpunkter kan drivas för att man själv önskar att saker och ting ska vara på ett visst sätt eller förhålla sig på ett visst sätt. Och när det kommer till undervisning om tionde och tiondegivande så kan man absolut hitta förkunnare, pastorer, bibellärare som propagerar för olika saker gällande det här ämnet. Man kan hitta dem som menar att tiondegivande inte längre har någon relevans idag på samma sätt som det hade tidigare. Man säger att det är förstås okej att ge tionde om man vill, men det är ju inget krav. Och sen finns det andra som menar att ja, vi är ju inte bundna av någon lag idag att ge tionde. Men det är ju å andra sidan så också att någon tydlig uppmaning till att tionde ska vara avskaffat, exempelvis genom nya förbundets inträde, så hittar vi inte. YouTube är en ganska fascinerande grej många gånger. Jag har vid ett antal tillfällen kollat på så här klipp, undervisningsklipp, där de pratar om tionde. Och kommentarsfälten, när man ser hur människor har kommenterat klippet, det kan vara ganska... Ibland är det väldigt, väldigt givande läsning. Ibland känns det nästan som att man tappar hoppet om mänskligheten när man ser hur människor uttrycker sig. Det finns de som menar att... En sak som jag har mött på hos människor som vill hävda då att tionde inte skulle vara relevant idag, är att man brukar säga så här, att många av de bibelställen som lyfter fram och talar om tionde, så säger uttryckligen att det handlar om växter och grödor och djur och liknande saker som människor gav tionde av till Gud, och att det inte skulle vara pengar i första hand. Men lite skarpare och mer insatta bibelforskare och teologer så brukar relativt lätt ändå kunna avfärda såna här teser och visa på att tionde var någonting som man offrade och gav till Herren av i princip allt som man hade. I den här texten som vi läste från Matteus om Jesu ord, så är nog innebörden mer att fariseerna, de var så oerhört nitiska i sitt tionde givande, så att de till och med gav tionde på sina kryddor. Vet, människor på Jesu tid, de bodde inte in, det var få som bodde i hyresrätter. De flesta hade egna hus, och man hade en trädgård utanför huset där man kunde odla, ha lite så här självhushållning. Och de flesta hem så hade en egen kryddträdgård. Man odlade kryddor för eget bruk, för matlagning och så. Och vad innebär den i det här, att fariseerna, de tog all dill som de hade fått när de hade samlat kryddorna var klara. All dill som hade kommit. De tog all kummin och så delade de upp det i 10 delar, så offrade de en tiondel till Herren. Så nitiska på den nivån var deras tionde givande. Så att de gav verkligen tionde av allt. Och märk väl här att Jesus tillrättavisar inte dem för det här heller. Han säger inte att det var onödigt. Nu överdriver ni. Men han tillrättavisar dem för att de försummade det som var det viktigaste i lagen. Rätten, barmhärtigheten och troheten. Det finns, det vet jag att vi alla vet, det finns saker som är viktigare än andra. Men det betyder inte att man ska spela ut dem mot varann. Angående fariseernas tionde praktik och behov av att praktisera det viktigaste i lagen, så sa ju faktiskt Jesus: det ena borde ni göra utan att försumma det andra. Alltså, praktisera rätten, barmhärtighet och trohet och tiondegivande samtidigt. Det blir slutsatsen av Jesu ord som jag tolkar det. Nya testamentet så tar annars inte upp tionde mycket. Och det här kanske ska tolkas som att det var en självklarhet som förutsattes. De första kristna, de var ju judar. Och de levde på judiskt sätt och gav tionde som folket alltid hade gjort. Det var så man gjorde, helt enkelt. Det var så man levde. Och den som söker efter bevis på att Jesus klart och tydligt har avskaffat tionde givande, så kommer att upptäcka att den som söker så finner inte alltid. Ja, det finns mycket man kan säga om det här. Men om ärendet är, som sagt, vad Bibeln har att säga om det här, så måste vi ju gå till det mest kända bibelstället också som handlar om tionde givande. Örjan läste del av det här ifrån Malaki, sista boken i Gamla testamentet, och vi ska läsa några verser ifrån tredje kapitlet, och vi läser från vers 6 till 18. Det är Gud som har en dialog, eller Gud som talar genom profeten. Och han gör sig till röst för både sig själv och för sitt folk. Och så här säger Herren: jag, Herren, har inte förändrat mig, och ni, Jakobs barn, har inte utplånats. Allt sedan era fäders dagar har ni vikit av från mina stadgar och inte hållit dem. Vänd om till mig så ska jag vända om till er, säger Herren Sebaot. Men ni frågar, varför ska vi vända om? Och då svarar Gud: får en människa stjäla ifrån Gud? Ändå stjäl ni från mig. Ni säger, vad har vi stulit ifrån dig? Herren svarar: tionde och offergåvor. Förbannelse har drabbat er, till ni och hela folket stjäl ifrån mig. Och sen kommer uppmaningen då: för in allt tionde i förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått. Och för er skull ska jag näpsa gräshopporna så att de inte fördärvar frukten på marken. Inte heller ska vinstocken på fältet bli utan frukt, säger Herren Sebaot. Och alla folk ska prisa er lyckliga. Ty ni ska vara ett ljuvligt land, säger Herren Sebaot. Ni har talat hårda ord mot mig, säger Herren. Men ni säger, vad har vi talat emot dig? Ni har sagt, det är meningslöst att tjäna Gud. Vad vinner vi på att hålla hans bud och gå sörjande inför Herren, säger Baut. Nu prisar vi de högmodiga lyckliga. De som handlar ogodaktigt uppmuntras. De sätter Gud på prov och slipper ändå undan. Men då talade de som fruktade Herren med varann, och Herren gav akt och lyssnade. En minnesbok blev skriven inför honom för dem som fruktar Herren och ärar hans namn. Det ska vara mina, säger Herren Sebaot, min egendom på den dag då jag utför mitt verk. Jag ska visa medömkan med dem så som en man visar medömkan med sin son som tjänar honom. Då ska ni åter se skillnaden mellan den rättfärdige och den ogodaktige, mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom. Det första som vi får reda på är att Herren är densamme. Han har inte förändrat sig, säger han. Det vill säga att han har inte sagt saker tidigare som han nu har tagit tillbaks. Herren står fast vid sitt ord, och det gör han fortfarande. Sen säger Herren att det är Israel, det är folket, som har ändrat sig. Och att det är de som är i behov av att vända om. Och då frågar folket, eller som illustrerar Herren med hur folket kan tänka: varför skulle vi behöva vända om? Och då förklarar Herren: får en människa stjäla ifrån Gud? Har vi gjort det, undrar folket. Ja, svarar Herren. I form av tionde och offergåvor så har ni stulit ifrån mig. Och sen så förklarar Herren hur deras omvändelse ska börja. Genom att de ska ge tionde till förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Förrådshuset, vad var det för någonting? Förrådshuset fanns i templet, mitt i Israel, i centrum i Jerusalem. Och templet så var Herrens hus. Templet så var platsen där Herren uppenbarade sig och där hans härlighet fanns. Och syftet var att folket skulle se till att Herrens hus inte behövde lida brist. Det skulle finnas mer än nog så att det vid behov inte skulle kunna fattas någonting av det som för stunden där och då behövdes. Josef, som vi läser om också tidigt i Bibeln, som blev såld som slav till Egypten. När Herren upprättade honom och han fick bli till stor välsignelse, så kan vi läsa om att han samlade åt sig och han fyllde förrådshusen i Egypten. Så sen när torkan och de här svåra åren kom och hungersnöden kom, så fanns det tillräckligt med mat i förrådshusen. Så att folket slapp och svälta. De slapp och lida brist för att det fanns tillgångar i förrådshusen. Och det finns flera berättelser med liknande innebörd just om förrådshus och den bilden i Gamla testamentet. Gud vill att det ska finnas tillgångar i hans hus. Herren så uppenbarar sig inte längre i templet, för det har legat i ruinen sedan 70 år efter Kristus. Det ska byggas upp en dag, men sedan dess har det legat i ruiner. Men Herrens hus så finns fortfarande kvar på ett annat sätt. Inte lika pråligt som templet, inte lika praktfullt till det yttre och det inre. Men det är faktiskt så att varje enskild kristen församling går att likna vid ett Herrens hus idag. Hur oansenlig den än kan se ut till det yttre eller verka vara, så är varje kristen församling likväl ett Herrens hus som Herren själv bekänner sig till, som han älskar och önskar ska få vara en plats av uppenbarelse och välsignelse för alla människor som kommer i dess närhet. Och sanningen idag så är också att det saknas tillgångar i Herrens hus. Och sanningen är samtidigt, det skulle inte behöva se ut på det sättet. Situationen för väldigt många kristna församlingar ute över världen är att man skulle kunna göra mer än vad vi gör idag som kyrka. Men det går inte, för att det saknas tillgångar. Det saknas pengar. I många styrelsegrupper och församlingsledningar och planeringsgrupper och församlingsråd och liknande, så sitter det människor ute över världen och visionerar för församlingen och tänker och säger att ger uttryck för idéer för hur man ska kunna nå ut med evangeliet till sitt samhälle som man finns i, och på olika sätt hur man ska kunna satsa och bli på grejer som skulle kunna vara en nyckel kanske i församlingens plats och roll i samhället. Och man pratar om förfrågningar som man har fått av andra aktörer i samhället, om skulle inte kyrkan kunna hjälpa till med det här? Och man sitter i de här grupperna och sen så tvingas man inse att ja, vi skulle kunna göra det om förutsättningarna såg annorlunda ut. Men i nuläget går det inte, för att det finns, sanningen är att det finns inte tillräckligt med tillgångar i församlingen. Det saknas tillgångar i Herrens hus, för Herrens hus lider brist och därmed så har man inte råd. Under Malakis tid så led Herrens hus brist. Och anledningen var att det saknades tillgångar i form av tionde och offergåvor. Och den här bristen skulle då bli upphävd om folket förde in fullt tionde och offergåvor, det står det. Och vänner, situationen är samma för Herrens hus idag. Det råder brist lite här och var. Så ser det ut på många platser. Men den bristen kan också hävas genom att tionde offergåvor i större utsträckning förs till Herrens hus. Så att det finns mat, så att det finns tillgångar när diverse behov uppstår, när man vill göra satsningar av olika saker på olika sätt. Så det är alltså till församlingen som tiondet ska ges. Sen har man frihet att stötta andra verk som man önskar. Men tiondet är reserverat för Herrens hus, och det är ju naturligt att man stöttar det sammanhang som man finns med i och är en del av. Gud behöver väl inte våra pengar? Det var en fråga som jag hade där. Nej, han har inget bankkonto eller swishnummer. Men det har församlingen. Och det är faktiskt så att det är Herren själv som har bestämt att och sagt att det är i och genom den kristna församlingen, kyrkan, som han har valt att uppenbara sig själv för världen. Herren älskar församlingen. Herren älskar den kristna församlingen. Det är hans ögonsten. Och han kommer aldrig någonsin att släppa taget om församlingen. Att medvetet hålla igen och dela med sig av saker som man har fått till Herren, kommer det bli några konsekvenser av det? Evangeliet så är ju de goda nyheterna om att Jesus han har burit straffet i vårt ställe. Jag citerar Galaterbrevet 3:3 att Kristus har tagit på sig förbannelsen. Vi har blivit räddade, vi har blivit friköpta på grund av Jesu nåd. Och det är jätteviktigt att hålla isär vissa saker när man pratar om saker som är kopplat till gamla och nya förbundet. Den som inte ger så kommer inte att komma under någon förbannelse. Kristus har tagit förbannelsen på sig. Det finns en skillnad i att vara i det gamla förbundet och det nya förbundet. Men det finns en annan sida av myntet också. Och att den som vi har läst här vid flera tillfällen att den som ger kommer att få. Den som låter bli och ger så kommer samtidigt att ställa sig utanför Guds välsignelse. Och få hjälp på ett sätt som man skulle kunna få. Så valet, som jag tolkar det, och nu säger jag inte att jag sitter inne på hela kunskapen om det här. Ni får ju pröva det som jag säger. Och be och tänka kring det här själva. Men som jag tolkar det så står valet inte mellan välsignelse eller förbannelse. Utan valet står mellan välsignelse eller utebliven välsignelse i det nya förbundet. Så har jag uppfattat och förstår Bibeln idag. Leder tiondegivande automatiskt till välsignelse? Nej, alltså det är ju ingen så här inbyggd lag i sig. Gud är ingen så här enarmad bandit som man stoppar in en peng och så drar man så kommer det jackpot. Så ligger det inte till. Utan Bibeln talar ju flera gånger att det handlar om hjärtat och att man ger med hjärtat. Och att det är hjärtats inställning som är viktiga. Den där änkan, fattiga änkan som gav 2 kopparören, hon hade väldigt lite som hon kunde ge. Men det var hon gav utifrån sitt hjärta och de förutsättningar som hon hade. Och det var det som Herren såg till. Kan det leda kanske inte automatiskt till välsignelse? En person som ger tionde men sen bestämt markerar att de här övriga 90%, de är mina. De rör du inte, Gud. De är mina. Har man en sån inställning så kanske man inte ska förvänta sig att Herren välsignar det heller. För att vi vet ju ändå att det handlar om hjärtat. Och Gud vill ha glada givare som ger frivilligt. För att man vill ge. Och det finns, jag ska börja gå in mot avslutning här. Det finns så många människor som är levande vittnesbörd på att det här är en verklighet. Att Gud håller vad han har lovat när man vågar gå ut i tro och pröva honom. Det är det som, precis som Örjan sa, nyckelordet i den här i Malaki är ju pröva mig. Okej? Okay? Har du svårt att tro på det här? Try me. Pröva mig. Det här är faktiskt enda bibelstället i Bibeln där vi har en så här tydlig och klar uppmaning från Herren själv. Pröva mig. Okej. Pröva mig i det här. Så ska du få se att jag är trofast. Och jag står fast vid mina löften och mitt ord. Och jag skulle kunna ge många exempel från mitt eget liv. Hur jag har sett en skillnad sen jag och min fru började ge tionde. Det vill jag också lyfta fram att det här kan vara en process i ens liv. Det var när jag var så inte nyfrälst men ändå kanske inte hade varit kristen så länge. Jag tyckte det där med tionde var jobbigt. Det var lite gnagde lite grann. Jag stod fattat att de här bibeltexterna finns men funkar det? Kommer man att klara sig? Om man avstår eller offrar en tiondel. Men jag har så många exempel på hur saker och ting har bara fallit på plats i mitt och i vårt gemensamma liv. Gud verkar ordna omständigheter på ett fördelaktigt sätt för den som erkänner att Herren är källan till mitt liv. Lägenheter som vi har fått, vi flyttade till Linköping för några år sedan. Det gick ganska snabbt, det beslutet. Vi ställde oss i bostadskö rent naturligt. Det finns ju ingen möjlighet att bara på ett halvår kanske kötid att få en bostad. Det gör inte det. Sen ser min fru en annons i Blocket. Privat, värd, allt var okej. Vi ringde. Några dagar sen så hade vi en lägenhet centralt i Linköping. Alltså det finns massor sådana exempel som jag skulle kunna ta, och jag vet att det är många som skulle kunna ta liknande saker och berätta och vittna om det. Och visst, någon kan ju säga att ja, men vilken tur att det råkade sig på det sättet. Men jag har för många sådana här erfarenheter med mig för att säga att det skulle handla om slumpen eller tur, utan jag tror att det är inte så att Herren, han är ingen enarmad bandit som betala tillbaks, men han har lovat att den som erkänner honom som sin källa i livet, han kommer också få uppleva att Herren verkligen är det och hjälper oss på det sätt som vi behöver. Det finns massa så här kristna företagare som kan ge ett vittnesbörd om att ja, men deras företag eller affär, det gick knackigt och ekonomin gick sämre och sämre. Sen så fick de möta en uppmaning att de skulle börja praktisera tiondegivande, och så började de göra det i tro och som ett erkännande för att jag tror att du är med mig, Herre. Och sen på sätt som de inte kan förklara så har bara kunder tillkommit till deras företag. De har inte marknadsfört sig eller på något annat sätt, utan så här kan man tänka oförklarliga i det rent mänskliga. Men det är Herren som står fast vid sina löften när man erkänner honom som källan i sitt liv. Slags sammanfattning här mot slutet. Varför ska man ge tionde? Ja, vi har tittat på det. Det handlar om att avverka, se till att Herrens hus inte, att det inte råder brist i Herrens hus. Vi är ungefär 80 aktiva medlemmar i vår församling. Det är fler på pappret, men pratar vi aktiva medlemmar så är vi kring 80. Och vi kan ju räkna ut det här, skulle alla bidra, ge av det man har fått 500 i månaden, så skulle vi ha en månadsintäkt på 40 000. Skulle alla bidra med 1 000 så skulle vi ha en månadsintäkt på 80 000 och så vidare. Så det är alltid. Det finns en möjlighet till och ja, jag behöver inte säga mer, ni förstår innebörden i det. Tionde på netto eller bruttoinkomst, jag hade med det som en grej. Jag vet att det är många som har, eller vissa frågor om det, och jag ska bara säga väldigt kort om det. Jesus talar vid ett tillfälle om att man ska ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Och vissa menar att nej, men ska du ge ordentligt tionde, då ska du ge på brutto. Men jag har hört andra som har sagt att du kan, ett tiondegivande på nettoinkomst är mycket väl ett bibliskt tiondegivande, för att det är det som du får in. Sen så säger ju Jesus att med det mått som ni mäter upp med, så ska det mätas upp åt er. Så att det är klart, logiken i det borde ju vara, ger du mer så får du mer tillbaks. Och det här är ingen framgångsteologi, utan det här är Jesu egna ord. Sammanfattningen där som avslutning, jag har försökt dra ihop. Det blev kanske lite längre än vanligt, men ni har orkat med det, ser jag. Tiondegivande praktiserades innan lagen blev given. Lagen och det gamla förbundet innehöll föreskrifter om att tionde var ett offer människor skulle göra för att erkänna Herrens plats i deras liv som skapare och givare av allt till människan. Det nya förbundet sätter inte gränsen vid någon specifik andel, utan vittnar istället tydligt om att allt tillhör Herren, från 10% till 100%. Inget vi
har vi någon rätt att göra anspråk på för egen del. Bibelns genomgående vittnesbörd om givande är att den som ger kommer att få tillbaka. Med det mått som vi mäter upp med kommer det att mätas upp åt oss. Det är den som erkänner Herren som sin källa som kommer att få se honom välsigna oss på olika områden i livet. Den som har svårt att tro på detta har ett oerhört generöst löfte i Bibeln. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot. Amen. Herre, vi tackar dig åter en gång för ditt ord. Vi tackar dig för att vi tror att du vet vad som är bäst för oss. Det du har sagt, de löften du har gett, är du också mäktig till att hålla. Jag vill be för oss var och en. Jag vet att, och det här vet vi alla, att det här området med pengar är inte det lättaste. Men vi ber, Herre, möt oss du, Herre, i din godhet och din nåd, så att vi får dina tankar och får del av ditt hjärta kring dessa bitar, Herre. För vi tror och bekänner ytterst sett att allt som vi har, att vi lever, kan andas, är på grund av dig. Du är källan till allt i vårt liv. Hjälp oss, Herre, att också vi kan ge tillbaks till dig på det sätt som du har ämnat i enlighet med ditt eget ord. I Jesu Kristi namn ber jag. Amen.